Februari 2025.
Strax efter 22:30 på kvällen börjar larmsamtalen strömma in från Alby. En mängd skott har avlossats och en ung kille har skjutits ihjäl.
Jag skrek av ilska. Vem kan din mamma vara? Vem är den stackars mamma vars barn ligger där? Sa jag ordagrant utan att veta att det handlade om mitt barn.
Det är ett kontraktsmord, men fel person har skjutits. Skytten är 18 år och har förberett sig med hjälp av ChatGPT.
Han var inte från egentligen den här miljön. Och utifrån att åta sig det här uppdraget med så liksom lite information visar också på att han var väldigt hungrig på att få tillhöra den här delen av samhället, om man säger så.
Du lyssnar på Petri Krim den här veckan om mordet på Morad. Jag heter Jenny Hellström.
Och jag heter Linus Lindahl.
Just nu pågår en stor rättegång i vårt grannland Norge. Men mycket av det som kommer avhandlas där, det handlar om brott som har skett här i Sverige. Den åtalade är en norsk tonåring och han misstänks ha fungerat som rekryterare av kontraktsmördare åt Foxtrot-nätverket.
Ett av de morden handlar om 20-årige Morad som sköts ihjäl när han var på väg hem från jobbet en kväll i februari förra året. Allt tyder på att han sköts ihjäl av misstag och den egentliga måltavlan ska ha varit en rappare.
Inför det här avsnittet så har vi träffat Morads föräldrar Ahmed och Mona som berättar om den stora sorgen efter sonen. De har inte bott så länge i Sverige och de pratar därför via tolk.
Samhället ska veta vilken smärta man går igenom, vilken sorg som man går igenom. På samma sätt som vi går igenom, så går också de andra familjerna igenom den här sorgen.
Både tingsrätten och hovrätten har dömt den som utförde mordet, men det finns fler personer i bakgrunden som misstänks ha spelat en stor roll. En av dem är Ali Shihab, Foxtrot-toppen som greps i Irak i december och som vi berättade om för några veckor sedan. Han misstänks vara den som anstiftat mordet under sitt alias Agent 47.
Men vi börjar den här historien måndag kväll den 24 februari 2025. På femte våning i ett hyreshus i Alby söder om Stockholm så råder lugnet. Trebarnsföräldrarna Ahmed och Mona, de sitter i sovrummet och pluggar. Även parets två döttrar sitter med sina skolböcker. Det berättar mamma Mona via tolk.
Vi var hemma, vi tre, jag, min man och den äldre dottern var i sovrummen och pluggade mot ena sidan av lägenheten och den yngsta dottern var i köket och pluggade och vettet åt andra sidan av lägenheten.
Om bara en liten stund ska deras son, 20-årige Morad, komma hem. Han har tagit ett extra pass på McDonald's i köpcentret Heron City men ska snart vara hemma. Han är noga med sånt. Har han sagt att han ska vara hemma en viss tid så är han det.
Klockan 22:23 så kör en taxi in i Alby. Det är bara minuter innan Morads tunnelbanetåg från Skärholmen ska komma in på stationen. En 18-årig kille hoppar ur taxin och börjar gå mot centrum. Han fångas på flera olika övervakningskameror. I skenet från en lyktstolpe så stannar han till och det ser ut som att han väntar på någon.
Några minuter senare rullar tunnelbanetåget in på stationen. Morad går snabbt av. Han har bara några minuters gångväg hem till lägenheten. 18-åringen som hoppat ur taxin en stund tidigare maskerar sig nu och tar på sig ett par handskar. Han befinner sig en bit framför Morad på en av gångvägarna i bostadsområdet men svänger av och väntar tills Morad har passerat och så börjar han istället följa efter honom.
18-åringen snabbar på stegen och kommer allt närmare. Strax innan 22:30 så startas ett gruppsamtal i signalappen i 18-åringens telefon. Enligt polisens utredning så är det flera instruktörer från Foxtrot-nätverket som är med i det här samtalet.
Morad viker av mot sin gård och är alldeles strax framme vid porten till hyreshuset. Uppe i lägenheten sitter hans mamma och pappa och pluggar.
Jag lyssnade på YouTube och övade och så hörde vi skotten. Då frågade jag Ahmed, är det skott vi hör? Sa jag till honom. Då sa han ja.
Mona frågar sin man Ahmed om ljudet. Var det där skott? Det är många grannar som har hört smällarna, skotten. Först 6 stycken och sen 5 till. Och nu börjar larmsamtalen komma in till 112. En kort stund senare är det fullt pådrag utanför familjens hyreshus.
Den mörka februarikvällen lyser upp av blåljus från polisbilar och ambulans.
Då gick jag till köket och tittade ut och sa till Ahmed att det är här olyckan har hänt. Man kan se det härifrån, sa jag till honom.
Morads pappa Ahmed försöker lugna sin fru och säger att det är nog kriminella, att det inte rör dem och att hon inte ska vara orolig.
Mamman Mona springer till köket. Hon öppnar fönstret och tittar ner. Och där nere på marken, precis utanför porten, så ser hon en ung person ligga, helt stilla och blod.
Jag bara skrek, öppnade fönster, skrek ut, tyckte synd att någon hade dött. Jag visste, hade ingen aning om att det var Murad.
Uppe på femte våningen är ingen i familjen som kan se vem den skjutna är. Men Morads mamma är omskakad för hon vet att det är någons mamma som precis har förlorat sitt barn.
Vem kan din mamma vara? Vem är den stackars mamma vars barn ligger där? Sa jag ordagrant utan att veta att det handlade om mitt barn. Det var ju tur att jag inte visste att det var min son. Ni hade säkert hoppat ut till honom.
Precis när skotten hördes har Morads mamma bett sin man Ahmed att ringa sonen. Hon vill förvarna honom så att han inte blir chockad när han kommer från jobbet. Något hemskt har ju precis hänt utanför deras port. Och Morad brukar alltid svara direkt. Kan han inte svara så skickar han ett meddelande. Men nu är det tyst.
Jag såg Ahmed darra i händerna. Och då sa jag igen, ring, varför ringer inte? Ring på en gång så att han inte blir chockad av att se det händelsen, sa jag till honom. Jag frågade honom, har du inte ringt ännu? Har du inte ringt ännu? Nej, jag har inte ringt, sa han till mig. Men egentligen så hade han ringt men inte fått svar. Det var av den anledningen han darrade händerna.
Mona försöker ta bilder på personen som ligger där nere. Hon vill dokumentera det åt mamman som har drabbats. Hon tar sig ner till markplan. Det är fullt med poliser och ambulans där. Hon gråter, men hon är fortfarande i tron att det är någon annans barn som är skjuten. Hon frågar polisen vem det är som är död.
Jag ville se på det här offret, säger till polisen. Varför det? Varför vill du se det? Så polisen till mig. Då sa jag, min son har inte kommit från jobbet.
Polisen vill inte släppa fram henne och de frågar istället vad sonen har för personnummer. Ett ID-kort har fallit ut från offrets ficka. Samtidigt sliter ambulanspersonalen fram en transportbräda och lastar upp den livlösa kroppen och gör sig redo för att köra i ilfart till sjukhuset. I tumultet kan varken Mona eller Ahmed formulera Morads personnummer.
Alla var helt tagna. Då sa jag till polisen, om du bara visar mig hans fot, hans stortå, så kan jag känna igen min son. Jag vill bara se hans fot eller hans stortå, så sa jag till polisen. Jag sa polisen, vänta, du får vänta. Sen sa jag, han heter Morad. Det är Morad han heter, sa jag till polisen. Och då nickade polisen. Och då försökte jag springa, knuffa polisen förbi dörren och till min son. Då kom det två poliser och stängde ut mig, så att säga. Jag var helt vild, jag kunde inte lugna ner mig. Jag ville springa i kapp ambulansen. Då sprang polisen och höll fast mig. Jag sa, jag måste få se min son. Jag måste få kyssa min sons fot. Sen kan jag gå hem.
Polisen som kommit först till platsen har gjort hjärt- och lungräddning på Morad, men han är inte kontaktbar. 18-åringen har skjutit mot honom i två omgångar. Först på avstånd, Morad har träffats och fallit till marken. När han ligger där på mage går 18-åringen närmre och avlossar ytterligare 5 skott. 2 av dem träffar i bakhuvudet på Morad.
Samtidigt skickas meddelanden mellan 2 alias på signal. Det är 18-åringens rekryterare, en man som kallar sig Agent 47, och hans mellanhand, en norsk tonåring som kallar sig för Generalen. Agent 47 gratulerar Generalen. Han har ju precis sett till att skjutningen har genomförts och nu har han tjänat 20 000 kronor, precis som de har kommit överens om.
Polisen söker i området på olika gångvägar. Några vittnen har sett en person fly från platsen. Samtidigt googlar 18-åringen på hur han ska ta sig till Fittja torg till fots. Det är en sträcka på några kilometer och han börjar gå småvägar ner mot Albysjön.
Han passerar bland annat en sandlåda och där gömmer han vapnet. I hans telefon kan polisen senare tydligt se hur han har rört sig. Bland annat hur han passerar en soptunna vid en fotbollsplan. Och där hittas en IKEA-sippåse med patroner. När 18-åringen närmar sig torget i Fittja så fångas han på flera övervakningskameror. Han beställer en taxi till McDonald's i Tumba. Och det är en taxiresa som ska visa sig bli viktig.
I bilen på väg mot Tumba pratar 18-åringen i telefon. Taxichauffören sneglar på sin passagerare i backspegeln och han reagerar på något han säger, att han har ordnat 100. Och det är något med killens sätt att prata och bete sig som får taxichauffören att reagera. Han får en dålig magkänsla. Han släpper av 18-åringen i Tumba och ska egentligen avsluta för natten, men han får en ny körning. Och det är med samma kund som nu vill åka hem till Sundbyberg.
Taxichauffören bestämmer sig för att ringa polisen. Han vill att en patrull ska stoppa taxibilen och kontrollera hans kund. Och vid midnatt så blir de stannade. 18-åringen som sitter i baksätet med sin stora McDonald's-påse får kliva ur.
Polisen noterar att hans blåa jeans är smutsiga. Det är intorkad lera på dem, men han svarar att han bara har ramlat. Han får kliva ur taxin och fotograferas av patrullen. Han har på sig en grå hoodie, en svart jacka utanpå den och ett par vita sneakers. Han visiteras men har inget olagligt på sig, bara en plånbok, ett paket cig och sina hörlurar. Så patrullen låter honom åka vidare.
När han kommer hem till lägenheten så väntar en yngre kompis där. De bor grannar och båda går in till 18-åringen som drar av sig sina smutsiga kläder och stoppar in dem i tvättmaskinen. Det har nu gått 2,5 timmar sedan mordet.
Under den här tiden har polisen gått igenom övervakningskamerorna i Alby och ser att det är samma kille som han i taxin, och det tas beslut om att han ska gripas. Samtidigt får 18-åringen ett meddelande i en gruppchatt på Signal med titeln Time to make money. Den som skriver är den som misstänks vara 18-åringens uppdragsgivare, agent 47.
Du gjorde japningen bra, men det var en skitjapning. Värdelös, onödig grej.
18-åringen svarar.
Men se till när paran är på G.
Agent 47 skriver.
Självklart.
Han ville göra det här. Han har längtat efter att få göra det här.
Det här är polisen Wahab Akman. Han har varit förhörsledare och träffat 18-åringen flera gånger under utredningen.
Det jag tycker sticker ut i det här fallet är att personen verkade inte visa några känslor alls.
När 18-åringen gripits och sen förhörs av polisen så säger han att han överhuvudtaget inte har varit i Alby under kvällen. Han har träffat vänner i Tumba och i Fittja, och de har bland annat spelat PlayStation. I 18-åringens telefon hittar polisen mycket information. Det är chattar och meddelanden till kompisar som pekar starkt mot att han har med mordet att göra. Men 18-åringen nekar konsekvent.
Ja, han säger bland annat att han har lånat ut sin telefon till en kompis kompis. Han vill inte namnge de här personerna. Men han säger att det nog är den här personen som har lånat telefonen som kan vara mördaren.
Jag har jobbat med många mord. Jag har aldrig sett så mycket bevisning, så jag, mot en person. Och du har ingen förklaring till det här.
18-åringen svarar ofta att han inte minns eller att han inte vill säga något. Men när polisen går igenom hans telefon och analyserar hans rörelser och tittar på övervakningskamerorna i området, så är det som att läsa en öppen bok av vad som egentligen händer den där dagen och kvällen.
Och det blir också tydligt att 18-åringen har starka drivkrafter att bli någon i den kriminella världen.
Med honom upplevde jag att han var inte från egentligen den här miljön. Han, utifrån det materialet jag tittat, jag kan ju bara liksom, eftersom att han inte berättade så mycket själv vad han kände och tänkte kring saker, så min objektiva uppfattning utifrån materialet jag hade var att han knarkade den här typen av kultur.
En månad innan mordet på Morad påbörjas planeringen. Uppdragsgivaren agent 47 vill att aliaset Generalen ska fixa fram klivare för ett jobb i Stockholm. Några dagar senare har han fått napp, 18-åringen, som skickar en bild på sitt ID-kort.
Och samma dag skriver 18-åringen till sin kompis, som senare ska dömas för medhjälp till mord, att han har fått ett uppdrag och att han ska tjäna 100 000 kronor på det. Och han får råd av sin kompis att ha billiga kläder på sig, och de ska vara helt svarta. Och gärna någon mössa eller jacka så att hans kroppsform ändras. Allt för att han inte ska upptäckas.
Det är väldigt liksom en copycat på att vara en gangster, kan man säga. Och utifrån att åta sig det här uppdraget med så liksom lite information, visar också på att han var väldigt hungrig på att få tillhöra den här delen av samhället, om man säger så.
Tiden går. Uppdraget är på gång men blir hela tiden framskjutet. 18-åringen förbereder sig på olika sätt. Han gör sökningar på ChatGPT och frågar bland annat: om jag dödar någon, hur gör jag så att jag inte blir tagen av polisen? Och hur länge kan man sitta i fängelse för mord om man är 18 år gammal?
Den 24 februari så får han till slut klartecken. 18-åringen skriver i en chatt att han ska åka och hämta vapnet på en plats i Stockholm. Och en kompis till honom bokar en taxi dit. Måltavlan är en rappare som ska befinna sig i Tumba. Och en annan kompis till 18-åringen bokar en ny taxi till honom. Men när han kommer till Tumba så är måltavlan inte där, utan kanske i Alby. Och 18-åringen får direktiv om att åka dit istället.
I chattarna verkar 18-åringen ha bilden av att det finns en organisation runt honom som ska hjälpa honom, bland annat med en tryckarlägenhet där han kan gömma sig efteråt. Men det gör inte. Förhörsledaren Wahab Akman.
Så när mordet hade skett så var det ingen som egentligen tog hand om honom, utan man slängde ut personen ur chattar och sen var det bara tyst och personen lämnas åt sitt öde.
Och att det är så här är inget som förvånar. Så har det sett ut i många fall de senaste åren, säger Wahab Akman.
Han tog uppdraget på en gång och det är ju uppenbart en felskjutning utifrån utredningen. Och det verkar inte spela någon roll för den här personen. Utan han var suktad på det och han hade ju också försökt få de här uppdragen tidigare. Och det var väldigt viktigt för honom att också berätta för eftervärlden vad han har gjort.
Trots den överväldigande bevisningen så fortsätter 18-åringen att neka till mordet. Under rättegången så ger han en ny förklaring till sina rörelser i Stockholm den där dagen och kvällen. Han medger nu att han har varit i Alby, men han har inte skjutit någon. Han har varit där för att leverera narkotika.
Förutom 18-åringen åtalas tre av hans yngre vänner och förhören med dem stärker bilden av vad som var på gång och vad som skett. En av dem berättar att många runt omkring visste vad 18-åringen ville göra. I flera veckor hade han pratat om att han behövde pengar och att det fanns mordjobb.
Han gör ju det för sin egen uppmärksamhet och sin liksom respekt han ska då eventuellt få. Eller han tror att han ska få visa att han gärna, han vill ju berätta för omvärlden. Och han drar ju till med så långt att han frågar en av de misstänkta som blev friad i rätten om han ville vara med live. Och att det inte då skulle synas på, jag tror på signal och sånt. Att det skulle inte märkas och det är okej liksom att man kan vara med. Visa hur mycket han ville visa för omvärlden vad han gör och ska göra.
Aliaset generalen, alltså personen mellan beställaren och utföraren av mordet, misstänks vara en norsk tonåring från Stavanger. Och vid tidpunkten för mordet så är han bara 15 år.
På ett tidspunkt så blev han flyttet från Stavanger, från föräldrarna sina, och flyttet in på en barnevernsinstitution på en helt annan sida av landet. Och det är mens han bodde på den här barnevernsinstitutionen att han kom i kontakt med personer i tillitet till Foxtrot.
Det här är Sverre Holm Nielsen som är krimreporter på norska public service NRK.
Det var sån han där blev kom igång då med alla de här tingene som nu har hänt upp i den ganska så omfattande tilltalen mot han.
Det är alltså när 15-åringen sitter på motsvarigheten till ett svenskt HVB-hem som han får kontakt med personer kopplade till Foxtrot. Via signal misstänks han ha jobbat åt bland andra agent 47 med att rekrytera personer för att utföra olika brott.
Och på den måten så startade han i det små med lite mindre uppdrag och efterhvert så har han tydligvis varit villig till att göra mer och mer och han har gjort den jobben bra då, till synlatene av den tid han har fått fler och fler uppdrag och genomföra på vegne av Foxtrot.
Den norska tonåringen som nu fyllt 17 greps av polisen i Norge för ungefär ett år sedan och mordet på Morad är bara ett av flera grova brott i Sverige som han nu står åtalad för. Rättegången mot honom började i Norge i förra veckan.
Alltså den här saken är uppsiktsväckande av flera grunder. Det första är att här är en norsk gutt som risikerer 15 års förvaring för flera drap, drapsförbund och drapsförsök i Norge, Sverige, England.
Rättegången förväntas bli en lång och omfattande process och den oro som vuxit fram de senaste åren om att den svenska gängkriminaliteten ska ta sig till Norge har nu blivit verklighet.
Vi har varit ängsliga för att Foxtrot ska få fotfäste i Norge. Vi har suttit och sett på nyheten i Norge då, om hur ille det är i Sverige. Mens det här sker så sitter ett norskt barn på en barnevernsinstitution och rekryterar och står bak och spelar en svärt stor och aktiv roll i flera drap i Sverige.
De brott som 17-åringen misstänks för i Sverige kommer även de att behandlas i den norska rättegången. Man gör så kallad överförd lagföring och det innebär att rättegången förs över till ett annat land och det kan motiveras av flera olika anledningar, till exempel olika praktiska skäl, men det kan också vara för att samordna en brottsutredning mellan två länder. Den person som misstänks ha beställt mordet i Alby, agent 47, han heter egentligen Ali Shehab, och vi berättade ju om honom i ett annat avsnitt för några veckor sedan, Linus. Han greps ju i Irak i början av december och är häktad i sin utevaro för inblandning i flera uppmärksammade mord och ett stort antal mordförsök i Sverige.
Ja, och just nu är han frihetsberövad i Irak, som han också är medborgare i. Och vad han är misstänkt för där, det vet inte vi än. Så det gör hela situationen oklar kring om han kan bli utlämnad till Sverige eller om det kan bli aktuell med så kallad överförd lagföring i framtiden.
Doktor Naysin Khan är hatsivnero. طبق تمزينة وخ في التنية مع معيدنا تزيبين خان ايتي خ صنع عيدن
هان ville bli tandläkare om inte det går att jag inte har bra poäng att jag inte kommer in till tandläkarlinjen så ska jag läsa till IT-ingenjör så han till mig.
Morads mamma Mona berättar om sonens framtidsplaner. Familjen, de är från det konflikthärjade Eritrea från början. Mona och Morad och hans två yngre systrar, de kom till Sverige i oktober 2021 via Sudan och Egypten som kvotflyktingar. Och några år senare så återförenades hela familjen när pappan Ahmed också kom till Sverige. Och de kunde börja bygga ett nytt liv här.
Eftersom vi var nya så var vi registrerade i hos Arbetsförmedlingen, aktivitetsstöd. Min fru studerade, jag studerade och mina barn studerade, så att vi hade aktivitetsersättning.
Morad gillade fotboll. Han och hans pappas favoritlag var Arsenal, men Morad spelade inte själv. Fokus låg på skolan, jobbet på McDonald's och att ta körkort. Just den där februaridagen så hade han körlektion och skulle sedan sätta sig på biblioteket för att plugga. Men så fick han ett samtal från chefen om att hoppa in och ta ett extra pass.
Efter det... Så har ju vårt liv förändrats helt från att vi hade ljus, så blev det omvandlat till mörker. Vi hade många drömmar och många förhoppningar. Det var så vi hade inlett vårt liv i Sverige.
Mordet på sonen har förändrat allt, berättar Ahmed. Sorgen är obeskrivlig. Hela familjen mår dåligt. De har bara gråtit och det går inte att få någon ordning överhuvudtaget på livet, säger pappan.
Och den sorg som jag har svårt att få bort är att min förstfödde son Murad, han var som en kompis, han var en som jag kunde samråda med, prata med. Vi pratar om mycket vad vi ska göra i framtiden. Han ger mig råd vad jag ska läsa, vad jag ska göra. Och jag på samma sätt ger honom råd vad han borde göra.
När vi gör den här intervjun som tar några timmar så är det flera gånger som Ahmed känner att han måste bryta. Tårarna börjar rulla. Det är för jobbigt att prata om sonen så han... måste gå ut och torka tårarna och samla sig.
Och det som är allra jobbigast just nu, det är hans småsyskon, våra barn. De visar inte vad de känner för att inte påverka oss. Så försöker de hålla koll på oss så att vi inte är ledsna. Vad har du gjort? Gråt inte. Har du varit gråtit i det fördolda? De liksom försöker hålla koll på oss. Och vi i vår tur försöker dölja det vi känner. Vi försöker låtsas, skratta. Och så för att de inte ska påverka. För att det inte ska påverka deras liv, deras skolgång. Men sen när jag kom ut ensam så gråter jag.
I polisutredningen så har både Morads och familjens datorer och telefoner undersökts grundligt för att hitta spår efter något som kan förklara mordet på honom. Men ingenting har kommit fram som har visat att det var han som var måltavlan eller att han var inblandad i kriminalitet. Och det här är också något som förhörsledaren Wahab Akman återkommer till.
Jag vet att man grävde djupt i vad har målsägande för konflikter, men det, jag tror en utredning, så jag har aldrig sett en så ren telefon på en så ung kille. Det finns ju alltid någon konstig googling eller sådär. Men den här killen, utredningen hittar ingenting, varken bilder eller någonting som skulle tyda på.
Och för familjen så är det också viktigt att få fram det. För det är lätt att dra den snabba slutsatsen att han själv hade försatt sig något som ledde till hans död.
Det är det som är förkrossande, att det är felskjutning. Och framför allt att min son har inte varit med i någon brott, och att han hatar dem, han inte gillar dem, och att han blev skjuten av dem. Det är det som är förkrossande.
Förra veckan kom hovrättsdomen efter mordet på Morad. Precis som i tingsrätten kom hovrätten fram till att 18-åringen är skyldig och att straffet ska vara fängelse på livstid. En av hans kompisar döms för medhjälp till mordet. Kompisen bokade taxi till 18-åringen och de hade mycket kontakt under dagen. Han gav råd om vilka kläder 18-åringen skulle ha på sig, och han skrev bland annat "lycka till". Rätten menar att han har uppmuntrat till mordet.
Men hovrätten ger honom ett något kortare straff än tingsrätten. Från 3 års sluten ungdomsvård till 2 år och 2 månader. Och rätten motiverar det med att hans uppmuntran kanske inte har spelat så stor roll ändå. För skytten hade redan bestämt sig att fullfölja det här morduppdraget. Tillsammans ska de betala skadestånd till Morads familj på närmare 550 000 kronor.
Under rättegången så erkände kompisen att han bokat en taxi, och han berättade även andra saker om det som hänt och också vem han trodde att måltavlan egentligen var. Han sa att han gjorde det för att Morads föräldrar skulle förstå att Morad inte hade något med saken att göra.
Skytten däremot, han har konsekvent förnekat allt. Morads mamma via tolken igen.
Den här gärningsmannen, han har inte erkänt, han har inte visat ånger. Hans uppdrag var till Tumba, men så kom han till Alby och förföljde min son istället.
Det som gör Mona och familjen så otroligt förkrossade, det är att mordet hade kunnat undvikas, känner de. Vad det verkar av utredningen så reagerade ju inte Morad på att han var förföljd, och det borde ha fått skytten att inse att det kanske var fel person som han gick efter. Dessutom på en helt annan plats än det som var sagt från början.
Det fanns möjlighet att tecken på att det kanske är fel person. Hur han kom, hur han förföljde honom, och hela det här beteendet kunde man läsa av att det är fel. Trots det så fullföljde han sitt uppdrag. Det är det som gör oss ledsna.
Under året som gått har både föräldrarna och Morads småsystrar fått hjälp av psykolog, och familjen har också flyttat från lägenheten. Det gick inte att bo kvar i Alby. Ett tag funderade de till och med på att lämna Sverige, säger Mona, men det skulle ju inte förändra något. De skulle ändå inte få tillbaka Morad.
Men det var bara av förtvivlan vi hade de här tankarna. Sen när jag tänkte efter så ville jag inte vara borta från min sons grav.
Även om intervjun river i alla oläkta sår så känner både Ahmed och Mona att de vill berätta. Det är viktigt att andra personer runt omkring, allmänheten, beslutsfattare och andra, inser hur den här typen av kriminalitet drabbar oskyldiga. Och i allt det här så känner de också en stor tacksamhet. För de har fått mycket stöd, säger Mona.
Alla möjliga människor från olika länder har verkligen stöttat oss. Jag kan säga att hela världen, det känns som hela världen har kommit till oss och på olika sätt försökt stötta oss, massor av människor. Jag vill verkligen framföra ett stort tack. Jag hade inte så stort nätverk, jag hade bara bott här 3 år. Men det har kommit människor från alla religioner, alla länder, från olika håll. Väldigt många människor har kommit och stött oss. Och det har varit stor stöd. Jag vill verkligen tacka dem.
Men hur går man vidare från något sånt här? Ahmed säger att han tänker på sina två döttrar. De har hela livet framför sig och stora förhoppningar på det, trots allt. Murad var duktig i skolan och hans mål var att det skulle gå bra för systrarna och familjen i Sverige.
Vi ska ge all stöd som barnen behöver för att uppnå det högsta möjliga inom sina respektive utbildningar. Deras bror var ju väldigt duktig i skolan, väldigt intresserade. Så vi kommer uppmuntra dem att om ni kämpar med skolan och når ganska långt i livet, då är det som att eran bror inte har dött, för att det var det som var hans mål. Så att det här ska vi omvandla till något positivt för dem att se fram emot och kämpa.
Du har hört P3 Krim om mordet på Murad. Producent var Jenny Hellström, reporter Josefin Lodenmo och ljudet skötte Johan Hörnqvist.
Och tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller 073 461 2915. Och där når du oss också på signal.
Följ oss också på Instagram där du kan skriva till oss. Där heter vi P3 Krimpodden och vi finns också på TikTok. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Jenny Hellström.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.